Jag har ett ord här nu som jag skulle vilja läsa för dig och utgå från den här, så får vi se vart vi hamnar den här stunden. Men jag, det här ordet har varit så starkt i mig under en lång tid faktiskt. Och det står i första Thessalonikerbrevet, första kapitel. Och det som är intressant med det här brevet, kan vi säga, det finns många saker som är intressant med det, men vi kan säga så här att det här brevet är ju det första brev som vi har sparat som Paulus skrev. Ett väldigt tidigt brev. Alltså det här brevet skrevs mellan år 48 till 50 efter Kristus. Så kan du tänka det här nu att Jesus dog kring Jesus dog kring år 33 efter Kristus ungefär. Så att någonstans där de första åren efter 30 så dog Jesus. 33 är det som man brukar säga att han dog. Så jag tänker bara, kanske 15 år efter det så är det här brevet skrivet. Kommer du ihåg vad du gjorde för 15 år sedan? Det gör du säkert om du inte har blivit helt senil i alla fall. Kanske inte varje detalj, men avgörande detaljer, eller hur? Kommer vi ihåg i våra liv. Så ibland så anklagar ju folk så att säga, oss för kristna för att hitta på, de kom på treenigheten på 300-talet, de kom på det var långt senare och det var långt senare. Det där. Men det är ju inte riktigt sant faktiskt. Här har vi någonting som är 15 år efter själva händelsen nedskriven. Och naturligtvis så var det ju att det inte vanligt att man bara skrev en massa brev, utan mycket berättades ju på den här tiden, för 85% av romarrikets befolkning var ju analfabeter. Så skrifter var inte det huvudsakliga sättet att kommunicera, utan det huvudsakliga sättet att kommunicera var genom tal som var strukturerade på olika sätt och som hade liksom punkter som folk kunde hänga upp dem på. Så vi ska komma ihåg när vi pratar om det här att vi har, idag har vi våra telefoner som vi liksom sparar allting i, så här, eller datorer, ni vet, vi sover. Så därför vår information är så mycket, men på den tiden så, liksom, så hade man ett återberättande som gjorde att man memorerade. Så det var ju enormt mycket berättelser om Jesus som florerade runt redan och var välkända. Så nu har vi ett brev som är bara skrivet bara 15 år efter det att Jesus dog och uppstod. Och Paulus skriver i det här brevet några saker. Så när man läser det här så kan man kan liksom få smak på vad hände där precis i vaggan av kristen tro. Vad är det som är oss? Vad är vårt DNA? Vad är vår identitet? Vad handlar egentligen tron om? Vad är det vi pratar om för någonting egentligen? Och då säger Paulus så här, första Thessalonikerbrevet 1 och vers 5. Säger han så här. Ty, säger han, vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige ande och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er, säger han där. Jag tycker det här är så, det är så oerhört intressant bibelord här. Paulus säger, han utgår först och främst från någonting som de vet, säger han. Ni vet, säger han, vad vi gjorde för er. Ni vet. Ni vet själva. Och jag skulle vilja säga till dig redan från början här nu, att kristen tro är, alltså vi har kommit in i en situation, kan vi säga tyvärr, där vi har tappat någonting av det som vi är kallade att vara bärare av. För när Paulus och de andra apostlarna spred evangelium så gjorde de inte det genom en slags retorisk överbevisning. Det var inte för att de var smartast. Det var inte för att de hade bäst argument. Det var inte för att de hade den högsta liksom filosofin. Det var inte därför att de hade den mest existentiellt hållande världsbilden som folk kom. Utan det var därför att människor upplevde någonting verkligt som förvandlade deras liv. Och jag tror att det här är väldigt viktigt. Så kristen tro, skulle jag kunna säga så här, om jag uttrycker mig så här, är en erfarenhetstro. Det vill säga, vi är med om saker. Och när vi är med om dem så förändrar det vårt liv. Var du med på den? Väldigt viktigt. Kristen tro är en erfarenhetstro. Det vill säga, vi är med om saker. Och när vi är med om de sakerna så förändrar det våra liv. Vi hänger inte fast vid en sak till varje pris bara för att vi inte har något bättre att göra här i världen. Det är inte det som är kristen tro. Det är inte det som är det som vi är födda in i, kan vi säga. Vi är inte födda in i en religion som till varje pris försöker förstå en frånvarande Gud. Hörde du vad jag sa? Det är inte vårt jobb. Det är inte vår arbetsbeskrivning. Det är inte vårt DNA att vara ett folk som försöker förklara varför Gud är så distant. Och vi kommer alltid fel. Vi kommer alltid att förfela vårt uppdrag när vi tänker att det är det vi ska förklara. När vi tänker att det är vårt uppdrag. När vi tänker att, alltså att Gud är inte nära, tänker vi. Kan vi säga. Eller han är det i teorin, men vi kan inte märka av honom. Och nu tycker jag det är intressant. Därför att Paulus säger så här. Han börjar prata och säger så här. Ty vårt evangelium, säger han. Han börjar prata om evangelium. Nu, evangelium var själva termen här. Evangelium var det viktiga. Evangelium beskrev Guds agenda. Om du läser Romarbrevet så försöker Paulus förklara, han säger, mitt evangelium, säger han. Så det hela Romarbrevet är en proklamation av vad är evangelium för någonting. Vad är det evangelium? Och då börjar han ju säga så här i Romarbrevet 1 och 16, ni vet ju det, eller hur? Ty evangeliet är vad då? Vad är evangeliet? En Guds kraft. Till frälsning för var och en som tror. Juden främst, men också greken, säger han då. Och med det menar han att turordningen har först gått till judarna eftersom de var Guds folk. Så först kom evangelium till dem. Så evangelium är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Och jag vill säga till dig i den här kvällen, det som jag sa där. Du förstår? Det har kommit en slags sjuka till oss alla här uppe i Skandinavien. En sjuka som har accepterat mörkrets lögner angående oss själva. Och det är avgörande för våra länders framtid att vi kastar av oss det oket och börjar gå tillbaka till det vi var kallade att vara från början. Vi är kallade att vara ett folk som upplever att Gud är ibland oss. Vi är kallade att vara ett folk som kan säga det här har jag varit med om. Därför vet jag vad jag pratar om. Vi är ett folk som inte går omkring och släpar på våra hopplösheter och våra saker på samma sätt som man gör i världen. Varför det? Därför vi har en kung som har friköpt oss. Vi har en frälsare som har burit våra synder och skulder. Lyssna med. Nu har vi lurats in i att tänka att vi är likadana som alla andra. Vi bara har ett hopp, säger vi. Nej! Fel, fel, fel! Så jag vet inte om ni har sett det här svenska. Fem myror fler än fyra elefanter. Brasse säger, fel, 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 fel! Alltså, det är vi inte alls det. Vi är visserligen ett folk med hopp. Halleluja för det! Och vi har ett hopp ända till döden. Och vi har ett hopp när vi lider. Och vi har ett hopp när vi inte förstår och alla de här bitarna. Så jag vet också det att livet är ett mysterium ibland. Och jag vet att vi inte begriper allt. Och jag vet att saker är provocerande och alla möjliga grejer. Jag känner till det. Så det är inte det jag pratar om. Men det var inte evangelium. Det var inte det som Paulus predikade. Paulus kom inte till Thessalonikerna och sa att nu ska jag berätta allt jag inte begriper. Eller nu ska jag berätta varför jag inte förstår någonting här. Nej, han kom och predikade evangelium, säger han. Eller hur? Det var det han började göra. Och jag menar, det är det som är själva grundkallelsen här. Evangelium, så det är ett gott budskap. Det är ett budskap om att Gud har kommit och gjort någonting. Och det är precis samma budskap idag. Det är precis samma kraft i det idag. Det är precis samma förmåga i det idag. Det är det. Det är samma evangelium. Vet att för ett par veckor sedan så hade jag förmånen att möta och prata med Ladonna Osborne, jag har haft den här privilegiet och lyxen kan man säga att träffa många av de här, ska vi säga, ja, vad man säga, stora tjänstegåvorna eller förkunnarna då, kända då, de blir lite stora, de blir lite kända så här, va. Men jag menar, så att, och jag har tolkat många av dem också. Och nu kom Ladonna Osborne till arken och jag tolkade henne där och jag hade möjlighet att prata med henne och alla de där bitarna. Och så här, det var en imponerande, det är imponerande vilka, hur mycket människor de når och vilka saker som sker. Men tänk vilka, att jag säger så här, att evangeliet är detsamma. Tänk, de går och åker ut var helst i världen alltså. Och Guds kraft kommer. Och människor blir totalt liksom förvandlade. Hon berättar till exempel, bara för att ta en historia av många. Berätta om en kvinna, de kallade henne byn, det var en afrikansk by, hon bodde i en afrikansk by. Hon hade en sån här uppblåst mage. Och de kallade henne den gravida kvinnan, fast hon var inte gravid utan hon hade tumörer i magen som gjorde att hon såg gravid ut. Hon kom till ett av mötena. Och efter predikan började hon proklamera ut Jesu seger. Och hon sa, nu ska du bara börja proklamera ut det som Jesus har gjort över ditt liv. Ingenting skedde med henne just där, men hon går hem och på natten så får hon springa på toa hela natten. För ur henne så kommer det då ut massa svarta klumpar hela natten. Liksom, hon får gå på toa igen och igen och igen då, under hela natten. Tills på morgonen har magen totalt krympt ihop och blivit helt normal. Därför att hon har blivit helad genom ett ord av Jesus. Men själva grejen som jag vill komma till så här nu då, för hon berättade massor av sådana här saker, det är spännande och inspirerande i sig då. Men vi tänker, ja, det är Afrika någonstans. Men vad jag är ute efter, tänkte så här, det var själva grejen hon sa som var så intressant. Hon sa så här: för mig finns inget alternativ. När jag ber för någon eller när jag proklamerar för någon, så finns inget alternativ närvarande än att Jesus hjälper och helar. Och jag har tänkt så mycket på den här biten. Alltså att hon hade inga alternativ tillgängliga. Det var inte så att det fanns något annat eller kunde göra något annat. Eller det finns en annan förklaring som vi kan ha på att det inte här funkar eller att det inte går. Så, nej, det fanns inget annat. Det var så här, hon höll på tills det måste funka. Det finns ingen annan lösning. Annars är min liksom tjänst och mitt uppdrag förfelat. Det kommer aldrig att gå mer. Det slutar att fungera helt och hållet. Tänk om jag åker ut så här och så blir det inga helade. Det är ingen som kommer att lyssna där då. De är inte så snälla som vi här i Skandinavien då liksom är, så bland oss här, vi kommer ju ändå fast ingenting händer. För vi är ju invanda i det, kan vi säga, om jag retas lite. Men där är de inte, de har ingen motivation att komma, eller hur? Men så kom, här i alla fall så kommer Guds kraft. Så jag vill säga så här, evangelium som Paulus talar om är detsamma. Jesus är densamme och han gör detsamma. Och han förmår detsamma. Och han kan detsamma som han gjorde då. Och jag vill bara få dig till tanken. Jag tror att det är så här. När tanken blir outhärdlig att leva ett liv utan Guds kraft, då börjar det bryta igenom. Och så har det varit för mig i mitt liv också. Alltså att själva tanken på att det går inte att leva på något annat sätt än på det här sättet och uppleva det här. Det är då någonting bryter igenom. Men så länge du accepterar det, så länge du tycker att det är okej, så länge du är nöjd med en alternativ förklaring varför du saknar kraften i evangelium, så kommer den vara borta från dig. Så det här är någonting. Men då säger Paulus här, och han säger så här: vårt evangelium kom till er inte bara i ord. Och då betyder det att det kom i ord, eller hur? Vi kommunicerar evangeliet genom ord. Vi kommunicerar och förlöser det genom det vi säger. Absolut. Så det här var inget förakt för orden som Paulus hade. Han hade inte ett förakt för förkunnelsen, självklart inte. Men han visste sig också, och det tar han ju upp i första Korinthierbrevet om läsarna. Han visste ju också att det fanns många som pratade. Det fanns gott om folk som snackade. Och det fanns också en slags, det fanns professionella talare av stor mängd i liksom romerska riket på grund av den grekiska filosofin. Så fanns det professionella retoriker som åkte runt och hade visdomstal, och människor samlades ofta och lyssnade till dessa visdomslärare som stod och la ut texterna och filosoferade, och det blev som bedömningar. Det var fanns populära såna här filosofilärare som åkte och filosoferade kring religion och livets mening och hur man skulle leva och moral, för alla möjliga, en flora av såna här människor som var väldigt duktiga. Och det är det som Jesus, Paulus tar upp i första Korinthierbrevet. Han säger så här: ni vet att jag inte kom som en vältalare till er, säger han, eller hur? Det han refererar till alla de här professionella retorikerna som var jättebra, och människor kunde känna, vilket djup och vilken vishet, vilken fantastisk, alla de här sakerna kunde de känna. Så här, när han säger så här: men ni vet att jag kom inte till er som en vältalare, men Guds ord kom till er fyllt av kraft, säger han, eller hur? Fyllt av kraft. Så här. Och därför säger han så här, och det är därför han säger, vi kom inte bara med ord, säger han. Därför han vill säga så här: vi är inte bara filosofer, vi är inte bara retoriker, vi är inte bara existentiella funderare. Det är inte vårt primära jobb, säger han. Det är inte bara så vi kommer, att vi kommer och ger lite tankar som ger dig lite verktyg att förstå ditt komplicerade liv. Lyssna, evangeliets predikanter är inte till för att ge dig verktyg att begripa ett komplicerat liv. De är där för att förmedla någonting från himlen till dig. Du ska, alltså, när evangeliet har slagit till, ska inte du behöva förklaringarna, för du ska ha kraften, om jag säger så. Är du med på vad jag säger? Det är när vi saknar kraften som vi behöver en massa förklaringar. Det är då vi gör upp en massa teologier av olika slag. Det är då vi hittar på vad lidandets teologi och teodicéerna och alla möjliga grejer. För vi har ingen kraft som löser våra problem. Är ni med på vad jag säger? Och då måste vi ha alla dessa förklaringar, för vi bara orkar ju inte leva i någon slags meningslöst, eller hur? Vem orkar det? Och då måste vi liksom se mening i det här, så hittar vi på alla möjliga grejer. Men, och låt mig, missförstå mig inte, jag vet att vi kan behöva förklaringar, jag vet att det finns en massa saker så här. Men grundläggande är så här att vi måste få tag på vissa saker som gör att när saker inte blir så som vi har tänkt oss, så har vi en sån djup erfarenhet av Guds kraft så att det går, vi klarar oss igenom de där sakerna. Är du med mig? Vi behöver inte hitta på extra grejer då, utan vi kan klara oss utan att förstå alla grejer, därför att grundläggande har vi mött Gud så djupt, och han har fått göra ett sånt starkt verk i våra liv, och han har fått hela och beröra oss så kraftfullt, så att vi behöver inte begripa allting i hela livet. Är du med mig? Vi klarar av när det inte blir som vi har tänkt oss i alla delar, därför att någonstans inom oss kan vi säga: Jag har mött Gud, och det har gjort ett sånt djupt avtryck i mig, så att den här biten bara kan jag segla igenom just nu. Den får få sin förklaring liksom när jag kommer hem till Herren eller någon annan sånt där. Det behövs inte just nu, därför att kraften har så liksom rört vid mig. Och sen, det kommer inte bara, vi kommer inte bara med ord, men så att säga, men i kraft. Vi kommer inte bara med ord, utan i kraft, säger han, och den helige ande. Naturligtvis så är det ju en helig andes kraft, det förstår vi alla. Det är ju det är en helig andes kraft han pratar. Men det är intressant att han skiljer på de här sakerna. Det är intressant att han delar upp dem. Vi har den här biten, vi kan säga helige ande. Den helige ande. Då talar vi om mysstämning, eller tända ljus, eller dofter, eller rökelser, eller någonting annat än ett stilla ljus i vårt innersta, eller så här. Den helige ande. Men du måste förstå att när de första kristna talar om helige ande, så om du och jag hade satt oss ner och haft en andakt och säga, och liksom sjungt Kumbaya, my lord, och haft liksom pirringar i vårt inre, och så här, nu är den helige ande här, då hade inte de begripit vad vi pratade om. Därför att den helige ande för dem var inte någon slags inre stillhet. Den helige ande var kraft som kom och liksom förvandlade människors liv. De kände inte igen något annat intryck. Det var så de läste av det. När Paulus kommer till, när Petrus, och vi börjar med Petrus, och Petrus kommer till Cornelius, och predikade evangelium. Och anden kom. Hur såg man det? Så här, oh, jag blir så stilla här i mitt innersta. Jag känner som frid här inne. Nej, det var allt annat än frid, eller hur? Vad hände för någonting? Bunk, sa det bara. Och alla började tala i tungor och profetera. Och det var ett väldigt hallå där i den där hallen. Och människor, det var ingen som behövde liksom direkt övertyga dem om att Jesus var enda vägen. Säga så här till dem, förstår du, ni ska inte hålla er till de andra gudarna här i Romarriket. Så här, för de är inget bra. Alltså, Jesus är bäst, förstår ni. Så här, det är en sann tro. Det var ingen som behövde säga det. Bara dunk, sa det. Och den heliga ande kom och sen visste alla. Det här är verkligt alltså. Det här är något helt annat. Ni kommer väl ihåg det här i början när Jesus predikade. Jag tycker det är så läcker historia, eller hur? Att han kommer in i den här synagogan där i början. Och direkt när han kommer in och träder in i rummet där, så börjar en man kasta sig där och manifestera där. Han klarar inte av den här biten, så att säga. Och då bara säger Jesus till honom, "Får ut!" säger han så. Och han får ut under höga skrik liksom så här. Och sen blir mannen alldeles lugn. Så att de är helt konfunderade, de här människorna. Och så här, för han, de var helt tagna av det här, för han undervisade med makt och kraft och inte som farisén, säger de, eller hur? Det var liksom ingen där som stod och funderade på säger han någonting som är rätt här i förhållande till de andra. De glömde att tänka på alla de sakerna just då. De glömde att jämföra undervisningen och vad den rabbin sa och vad den rabbin hade sagt och alla de där bitarna. För det var ju det de sysslade med. De jämförde rabbiar med varandra och sådana grejer, va? På olika sätt. Han säger si och han säger så. Man var ganska vana vid att olika kom och sa olika sådana här saker. Men de glömde bort det totalt. För de såg bara den här mannen blir befriad. Och det var det som de hade sett och det som de hade varit med om den där stunden. Och det var det de var upptagna av. Jag önskar så mycket, det är min bön, att vi blir upptagna av saker som Gud har gjort i människors liv. Så vi inte har så mycket tid med de här andra bitarna och resonera om de bitarna som inte funkar. Därför att vi är upptagna med att människor har blivit berörda av Jesus. Människor har blivit helade av honom. Människor har blivit lösta av honom. Det är ju underbart, eller hur? Jag brukar berätta, jag tyckte det var så roligt. Vi hade någon sån här konferens på Arken. Och så var det predikanten där, han som undervisade. Han berättade historier, tror jag, om hur de hade varit ute och evangeliserat. Eller hans folk gick ut på gatan och de bad för folk och de blev helade och sådär. Och då var det en bibelskola, han var en norsk kille. Han var så inspirerad av det här så han tänkte så här, det ska jag pröva också, tänkte han, var ung kille. Så han gick ner på, vi har Coop precis bredvid oss där. Så han gick ner där på Coop och så när han kom in där på Coop så såg han en man där som hade liksom, han hade kryckor och satt där på en bänk. Så sa han till honom så här, ja, du förstår, jag har varit på han är ganska gullig den här killen, väldigt enkelt så där. Alltså, till honom så här, ja, jag var på möte här och där sa de att vi skulle be för de sjuka och de kan bli friska, så det, så här. Och han berättar massor av folk som hade blivit friska. Och nu ser jag ju, du har ju kryckor så här, kan inte jag få be för dig, så här. Så han säger, ja, sa ju gubben och säger, men det skulle du kunna göra. Han tyckte han verkade så trevlig och så där, så han bad för och gubben blir frisk. Han ställer sig upp där utan kryckorna och börjar gå omkring där på Coop, vet du, så här. Och bara rätt upp så där, och ner så där. Är inte det underbart? Halleluja. Ja, jag kan vända. Det jag försöker få dig att börja längta efter, att tänka att det här är möjligt. Lyssna till mig. Vi har ett ungt par i vår församling som de åkte på bröllop. Det var här i Finland, svensktalande Finland förresten. De åkte, jag kan inte säga var någonstans, men för det vet jag inte. Men det var här i svensktalande Finland, för han killen kommer från Borgå från början, så det var väl kanske den trakten. Och då kom det här bröllopet, det var någon vän till dem som gifte sig. Då kommer hans syster. Han är den enda som är frälst i deras familj. Och då var det så här att den här frun då, hon heter Ann-Sofie. Och hon var med i tv-program förra året de gjorde, som heter Från Sverige till himlen. Jag vet inte om ni har hört talas om det. Men i alla fall, det var olika så att säga. De följde olika så här religiösa religioner och människor som utövade det. Och liksom följde dem då. Och ett program handlade om henne då. Och han handlade om, hon var väldigt frimodiga, proklamerade evangelium där och i det här programmet. Och då hände det sig att hans syster hade då sett detta program på något sätt. Så hade det gått till Finland eller på något vis, jag vet inte riktigt hur det kom till. Men hon hade sett det här programmet. Och då var det så här att den här tjejen, alltså systern, hon hade varit sjuk om mellan 3 och 4 år, tror jag var något sånt där. Därför att hon hade jobbat i en affär. Och i den här affären så hade det funnits varuhus, tror jag, så hade det funnits mögel, svart mögel av svåraste arten. Och hon hade gått där och jobbat i flera år. Och hon hade dragit på sig en svår typ av astma. Hon gick alltså omkring med ett munskydd hela tiden. Dygnet om så låg hon med ett munskydd, hade gjort det. Var djupt deprimerad, kunde inte arbeta, hade jättesvårt att kunde bara andas. Så det här på det där viset. Liksom, på grund av den här sjukdomen. Så kommer nu de till bröllopet då, det här Mats och Ann-Sofie heter de. Så kommer de till bröllopet. Och sen och då kommer hon fram till dem där under bröllopet. Mitt på bröllopet så säger hon så här, hon har tårar i ögonen och säger: jag har sett det här programmet. Jag har hört hur ni ber för sjuka, hur människor, Jesus hela människor. Hon är inte frälst alltså, den här tjejen i det här läget. Och så kommer hon fram och säger så här: ni måste be för mig, säger hon. Jag orkar inte med det här längre. Jag blir så deprimerad av det här. Så de lägger alltså händerna på henne mitt på bröllopet, mitt på bröllopsfesten. Alltså här, lägger de händerna på den här tjejen. Och ber en enkel bön i Jesu namn att han ska hela henne. Plötsligt under bönen så bara hör man ett djupt andetag. Sju! Säger de bara. Sju! Och hela astman släpper. Hon tar bort för första gången på 3 år, tar hon bort det här munskyddet. Hon går och gråter och prisar Jesus högt. Hon går och vittnar för varenda kotte på hela bröllopsfesten. Ser du, Jesus har helat mig. Jesus lever. Jesus har gjort det här för mig, säger hon. Till varenda en. Det blir en total liksom kaos där på bröllopet. Bruden står och gråter med henne. Och säger: vad fantastiskt liksom. Vad Jesus har gjort. Alla liksom blir helt berörda av den här biten. Förstår jag menar? Det behövdes inga långa förklaringar som sa någonting om att Jesus är bäst och han är minstans störst av alla och äktenskapet handlar om Gud och alla möjliga grejer. Så här. Alla på det där bröllopet fick höra talas om Jesus, ska jag säga. Varför det? Därför att kraft och helig ande kom och berörde, och det vart en erfarenhet. Och det här var nu 1,5-2 månader sedan, tror jag. Och han berättade här om dagen för mig att hon är fortfarande fullt frisk och återställd, den här tjejen. Det är fantastiskt, eller hur? Men lyssna vad jag säger till dig. Så det här, och det här var Finland alltså. Vi pratar om nu. Nu pratar vi inte om Afrika. Nu pratar vi om Finland. Nu svensktalande Finland pratar vi om. Halleluja. Så någon kan tänka så här: det var Afrika. Så nej, det var inte Afrika. Det var ett finskt bröllop. Var det. Och där hände det här. Alltså, så att där Paulus säger så här. Han vill betona den här biten. Att det var kraft och helig ande. Därför att det är inte så att den helige ande bara är en kraft. Han är absolut en gudomlig person, jag vet det, som vi har en relation till. Men missuppfatta inte det här. Identifikationen av att vi vet att den helige ande har varit närvarande är kraft. Kraft att förändra oss. Kraft att hela oss. Kraft att hjälpa oss. Kraft att föra oss igenom. Så Gud kommer med. Vad betyder kraft? Ja, det är det här dynamis på grekiska förstås. Det som vi har fått dynamit ifrån då, det här. Men det betyder alltså, när de första kristna talar om kraft, så menar de så här att det fanns någonting närvarande som gjorde att de saker som mörkret och djävulen hade nu åstadkommit i en människas liv, de upphävdes genom den här kraften som kom från den helige ande. De slutade ha gällande mening. De slutade ha sin rätt att påverka och styra den här människans liv. Därför att nu hade den helige andes kraft kommit. Är det inte så det står om Jesus också? I Apostlagärningarna 10:37-38, eller hur? Har ni läst? Så står det så här: ni har väl hört vad som hände med Jesus från Nazaret. Hur Gud smorde honom med den helige andes kraft. Så att han gick omkring och botade alla som var i djävulens våld. Han gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. Alltså, vill vi göra något gott för någon, så ska vi inte bara klappa dem på axeln. Så säga så här: oh, du ska nog klara igenom det här. Utan vi måste komma till en punkt där vi får säga som Petrus och Johannes: vad vi har, det ger vi er. Och så ger vi någonting. Nu, lyssna till mig nu. Jag försöker inte Jag har varit med om många tillfällen då jag har bett för folk och jag tycker inte att det har hänt som jag ville och alla de här bitarna. Så jag är väl, liksom, jag är väl medveten om den känslan och den situationen och hela den där biten. Så jag kan hela det här konceptet, jag är också från Skandinavien. Så, men jag har också sett väldigt många människor bli djupt liksom, berörda av Guds kraft. Också sett, jag måste erkänna så att jag önskar att se mycket, mycket mer. Det gör jag. Och det finns mycket som väntar på. Men jag har också sett Gud göra fantastiskt härliga saker i människors liv. Men det jag försöker säga till er nu är att vår förväntan, vår syn på vilka är vi, vad håller vi på med, vad gör, måste komma tillbaka till det här. Det är det här som är vilka vi är. När Paulus gick omkring och predikade, varför fick de en sån påverkan? Varför kunde denna tro, som ju egentligen hade alla odds emot sig, ha sådan enorm påverkan? Därför att den appellerade inte till människors intellekt primärt, utan den förvandlade människors liv och deras livssituation. Den var inte bara en i floran som gav bra svar, utan när en människa hade varit i närheten av den första kristna förkunnelsen så hade någonting hänt i hennes liv. Ni vet vad vi förmådde göra ibland er, säger han, Paulus. Och han säger så här, jag gillar det här liksom när Paulus säger så här, vårt evangelium kom inte bara med ord utan med kraft och helig ande. Och så säger han så här, och gav full visshet, säger han. Och gav full visshet. Alltså, det var ingen som betvivlade att Gud hade varit där ibland dem. Därför att nu hade Gud gjort någonting. Nu hade han liksom varit inblandad i det här. Och verkat. Och jag vill föreslå för dig så här. Nummer ett. Så vill jag liksom föreslå. Lyssna min vän. Se till att du. Alltså att du börjar hungra. Och inte godkänner någon annan kristen tro. Än den här som vi pratar om här. Även om du inte har erfarenheter av det än. Och även om du ännu inte liksom vet allt om det. Eller tycker att det funkar. Så. Godkänn inget annat än det faktum att Jesus ska hjälpa dig. Om du är sjuk, om du bär på sår i ditt innersta, om du brottas med saker, så även om du gör det, så godkänn inget annat än att du säger, Herre, din kraft ska vidröra mig, din kraft ska hela mig, din kraft ska beröra mitt liv. Det är det som Herren vill. Det som man önskar. Vi tänker ofta på den här berättelsen. Säkert du också. Men den här berättelsen om den här kvinnan som hade blödarsjuka. Jag tycker den är så otroligt talande på något vis. För du känner till den då i Markus 5 till exempel. Där hon har gått till läkarna. Hon har slösat bort alla sina pengar. Men hon har blivit av med alla pengar på att försöka bli hjälpt. Och hon hittar ingen hjälp i den där situationen. Men så hon hört om Jesus. Och ryktet spreds ju om honom. Ryktet spreds om att här hände det saker. Och folk gillar ju när det händer saker, eller hur? Alltså, så fort någon kan hjälpa någon annan. Alltså jag menar, till och med TV-shop har ju framgång med detta. Att man tittar på en liten video och tänker, den där apparaten kan säkert göra mig supersmal och enormt muskulös. Sen var det så här. Då köper man den direkt. Liksom. Jag tänker bara, med så lite jobb. Liksom, och jag ser ut som liksom, världens bodybuildare här. Det tänker man, det är ju jättebra. Folk gillar alltså helt enkelt när det händer något, eller hur? Inget konstigt med det. Vi sitter så fast i många saker. Men så Jesus hade ett rykte om sig. Att det hände saker kring honom. Det skedde saker. Människor blev förvandlade när de var i närheten av den här Jesus. Alltså. Så hon hörde om det. Så tänkte hon, så står det så här i Bibeln, att hon tänkte liksom att om jag bara rör vid honom. Wow. Vi pratar om det förnyade sinnet här. Liksom, så här på något sätt att någonstans där så hände det någonting med henne. Hon fick en alltså hon kunde ha tänkt alla möjliga andra tankar. Det hade varit naturligt för henne att tänka just nu. Eller hur? Och jag tänkte så här, här så här går jag omkring och jag lider och jag är ensam och övergiven. Hon var ju blödarsjuk också. Det betyder att hon fick inte vara en del av samhället. För hon hade en blödarsjukdom innebar att man var oren. Det betyder att hon fick inte umgås med andra. Hon måste hålla sig utanför samhället. Hon fick inte liksom vara i den judiska gemenskapen egentligen på det sättet. Så hon var utanför samhället, utfrusen, satt där sjuk, fattig, utan pengar. Hon hade gjort vad hon kunnat. Hon hade säkert framburit att man skulle enligt lagen för att bli frisk och alla sådana här bitar, va? Alltså, här fanns ju alla förutsättningar för att bli förbittrad och besviken, eller hur? Fast alla förutsättningar för att tänka att här, Gud hör inte mig, han bryr sig inte om mig, han vill ingenting med mig. Men när hon hörde om Jesus så tänkte hon istället, om jag bara får röra. Hon tänkte inte så här heller. Oh, för nu kommer vi till, ska vi säga, en religiös tanke. Så här, att Jesus gick fram där. Och hon fick ju inte röra någon här nu. Hon fick inte vara nära någon. Hon fick inte komma nära till den här skaran egentligen. Hon hade tänkt så här. Om Gud vill det så kommer Jesus att stanna upp och se mig efter vägen. Om Gud verkligen vill hela mig, då kommer han att stanna där på vägen när han går fram. Och så kommer han att vända sig till mig och säga, åh, min dotter, bli hel. Men det som hade hänt, det hade ju varit att Jesus hade bara gått förbi. Och så hade hon stått där och dragit slutsatsen, Gud vill nog inte. Är du med mig? Alltså hon hade, när vi blir lite för religiösa blir vi passiviserade. Vi liksom lägger över hela biten över på Gud någonstans där och tänker så här, om han vill då gör han det. Nej, det är inte så. Så är det absolut inte. Du får inte tolka det faktum att saker inte har hänt som att Gud vill eller vill inte. Vad han vill, det har han förmedlat genom sitt ord. Och det har förmedlat genom sin son. Det är det som avgör vad han vill eller inte. Det är så du vet det. Men hon nu, den här kvinnan, hon står inte och tänker så. Så hon tänker så här, om jag får röra vid honom, tänker hon, då blir jag säkert frisk. Om jag får röra vid honom. Så hon börjar en rörelse här plötsligt emot det. Och det är mot alla odds, mot all logik, mot alla sociala normer, mot allting, så börjar hon bara tänka denna tanke. Eller hur? Så jag tänker så här, tänk om det är bara larvigt att röra av en hörntoff, så ska det hjälpa för någonting eller någonting annat. Men hon rör sig åt det här hållet. Och när det står att det var trångt och mycket folk kring Jesus. Och hon gjorde ju det hon absolut inte fick göra. Hon rörde ju varenda kotte. Alltså, eller hon orenar ju hela bunten. Det var en orenhetsbomb som kom in rakt emellan hela hopen där liksom. Och förorenade allihopa här. För efter det här skulle ju de tvungna att gå igenom en väldigt speciell, liksom besvärlig procedur hela högen här nu enligt lagen, va? Hur man skulle rena sig, man skulle offra olika saker, man skulle göra olika saker för att rena. Så ingen ville ju helst bli orena på det här viset, för det var ju väldigt kostsamt och jobbigt och dyrt och tidsödande att hålla på att rena sig själv. Så de ville ju liksom att de här människorna skulle hålla sig undan, va? På olika sätt, va? Men här kom hon bara, hon kastade sig in i hela hopen. Liksom. Och innan de förstod det hela så hade de blivit orena hela hopen där på grejen. Vad händer för någonting? Hon sträcker ut den här handen. Rör vid hörntofsen. Puh! Kraft kommer in i henne. Och Jesus stannar genast upp. Vad säger han för någonting? Det står ju att han kände att kraft gick ut ifrån honom. Och de undrar hur han kunde veta det. Men han kände att någon hade rört vid honom i tro. Och jag tycker det här är som, alltså hon, den här kvinnan på något sätt, hon var inte nöjd med sin situation. Hon accepterade bara inte sitt livsöde. Det dåliga med oss är att vi accepterar våra livsöden allt för lätt. Och därför kastar vi oss allt för lite på Herren Jesus. Och det är kanske det som många gånger är skillnaden också när vi ser människor liksom röra vid Gud och inte röra vid Gud. Vet du, jag hörde hon var Ladona Osborn, men hennes föräldrar, jag hörde Tel Osborn berätta en gång. Han berättade om ett par, det var på någon kampanj någonstans i något land, jag vet inte vad det var för någonting, Pakistan och liknande. Och så hade de affischer över landet där de hade så här, mirakelmöten, kom Jesus helar alla, och såna grejer hade de satt upp, såna här stora poster. Boosters då. Och då var det en kvinna och en man, och den här mannen, han var förlamad, alltså från midjan och neråt. Och de bodde på landsbygden. Och så på något sätt så fick de då reda på, såg de en sån här poster, att där är den stora staden, där skulle det liksom bli mirakelmöten. Och där skulle Gud kunna hjälpa dem. Så mannen kan ju inte gå, och de hade ingen bil, och de var fattiga, och de kunde ingen. Så att det som händer är att gumman tar gubben på ryggen. Alltså, och bär den här mannen. De fick väl skjuts till viss del, eller åkte bara häst och vagn eller någonting ibland och lyftade med någon. Men huvudsak så släpar hon med sig sin man under 3 dagars tid för att ta sig till de här mötena. När de väl kommer fram så är mötena ett stort inhägnat område. Det får plats många tusen där inne, men det var helt smockfullt. De kommer fram och de kan inte komma in på mötet. Det är helt stängt, och vakterna säger det går inte att få in en endaste kotte till på det här mötet. Och då så, men skam den som ger sig, kan man säga då. Då säger gumman, det här, ja, vi har inte åkt hit i 3 dagar för att åka tillbaka sen så här. Nu ska Jesus hela dig, alltså. Det fanns inga andra lösningar här, alltså. Så hon hivar upp gubben över liksom muren på något sätt, puttar över och har en duns på andra sidan så att han ramlar ner där, doink, så här. Och sen så på något sätt så får hon någon annan att lyfta över sig själv och kommer över på andra sidan. Och de kommer lagom till att de hör, de börjar proklamera ut liksom att nu ska Jesus hela de sjuka, och nu han är densamma igår, idag och evighet, och de proklamerar ut de här sakerna, va. Och så liksom, så säger hon så här, nu kan ni komma fram och vittna, ni som har blivit friska och hela det här. Nu kan ni komma fram och vittna här om vad Jesus har gjort. Men det missuppfattar de totalt. De tänker så här att de ska gå fram där för att bli helade. Så hon släpar med sig gubben upp där, upp på plattformen. Så här, han är ju fortfarande totalt förlamad, den här mannen då. Så han kommer upp där. Och så ja, vad har hänt här då? Nej, det har inte hänt någonting än, men Jesus ska göra honom frisk. Han ska bli frisk här nu. Ja, och då får han en sån här idé till oss, på den här berättar han här nu då. Det här står i en av hans böcker också. Biblisk helande heter den boken. Du kan läsa det själv om du vill. Och då så säger han så här, då får han en galen idé, säger så här, för plattformen är 2 meter hög. Och så säger han till sina medarbetare, okej, ta mannen, ställ honom vid kanten och se till honom att hoppa. Han kommer att landa på sina ben och bli frisk. Han bara får den här tanken helt plötsligt, helt vansinnigt. Så de tar man, och du vet, de är gumman och gubben, de tänker att det här är fullständigt normalt, alltså så här ska det väl gå till. Så de reagerar inte på det här. Men de tar honom varsin hand, sätter honom vid plattformens kant, släpper ner honom, och han landar på sina fötter. Totalt frisk. Kan du förstå? Vad försöker jag säga till dig? Det fanns någonting här. Och det finns någonting som jag tror vi behöver komma in i våra hjärtan. Att inte acceptera mörkrets beskrivningar av våra liv. Så mörkret har beskrivit så mycket av vad du kan och vad du inte kan, vad som går, vad som inte går, vad du förmår, vad du kan bli av med, vad du måste lära att leva med, hur du är och vad du inte är. Och eftersom mörkret just i våra länder också har varit så effektivt med andra förklaringar och ersättningar, så har vi bara accepterat det här. Och vi har bara tagit det. Men till priset av att vi har förlorat liksom den här kraften som ger oss de här erfarenheterna som vi så egentligen behöver. Och som vi så mycket längtar och hungrar och törstar efter. Eller åtminstone gör jag det. Jag kan ligga och drömma på nätterna om att jag helar folk. Kan jag säga att jag är med och helar folk? Jag vet det, jag är kanske lite knäpp. Men okej, okay. Alltså, därför att jag känner att jag har en sån hunger efter detta i mitt liv. Inte bara för exklusivt, men jag tänker på de här, jag tänker så här, hur är i fridens dagar ska jag få med folk att begripa att Jesus lever? Så de kommer inte att lyssna till mig när jag står och pratar om det allmänt sett. Men när människor kan komma till församlingen och uppleva att Guds kraft berör, då händer saker. Och jag säger till dig så här, jag tror att så många av oss, jag kan säga med total frimodighet kan jag säga så här, att Gud vill mer med dig än du någonsin kommer att kunna vilja själv. Gud vill mer med ditt liv. Gud vill att ditt liv ska sätta spår i andra människors liv. Gud vill förmedla sin kraft. Bibeln säger att vi är kungar och präster som ska förklara hans storverk. Gud vill någonting med ditt liv. Gud önskar att använda dig. Gud behöver dig. Gud vill hjälpa dig. Han vill hela dig. Han vill lösa dig. Sen beror det ju på vilken bild vi har av oss själva. För min personliga del har det varit så att vid ett par punkter av livet, nu blir jag lite liksom personlig, det som har format mig till den här biten är att vid ett par punkter av livet så har jag upplevt att Herren har uppenbarat sig för mig. Och han har talat till mig och jag har känt hans oerhörda kärlek om sig, men jag har också känt att på något sätt att det jag har, den version av Peter som jag ser just nu i mitt liv, är inte den jag skulle kunna vara om han bara fick tag på mig lite mer. Förstår jag säger? Det är ingen fördömelse. Ingen, det har inte varit någon liksom så här, oh, jag är så dålig, jag är så värdelös och hopplös, jag är en arm, fattig, eländig syndare som kryper bort. Nej, inget sånt alls har jag upplevt vid de här tillfällena. Men jag har upplevt en gudsfrukt. Jag har upplevt att det finns en förväntan och en längtan hos himlen att det skulle kunna finnas någonting mer i mitt liv än det jag just nu ser. Och när jag haft de där, vad ska vi säga, djupa gudsupplevelserna av förkrosselse inför Gud, så har jag liksom känt att min önskan och min längtan efter att bli en större version av mig själv, om jag uttrycker mig så, liksom, den har funnits där. Inte som ett krav, inte som en prestation, inte som ett försök att bli godkänd, inte som en slags strävan som gör mig tokig och liksom gör att jag spänner brågen så att jag spricker, men som en inre drivkraft att söka Gud. Och att inte acceptera alla de här ursäkterna som konstant vill finnas i mitt liv, liksom kring mig själv. Ta emot min ursäkt. Det är ju en av liknelserna som Jesus beskriver, eller hur han ska tala om Guds riket. Han kommer och inbjuder då till festen, till så att säga, ta emot min ursäkt, säger de. De har alla möjliga ursäkter av olika slag. Och vi har det, och jag har känt det så starkt ibland. Jag har såna ursäkter gentemot att jag måste ursäkta mig att det här inte fungerar i mitt liv. Jag måste ursäkta mig att jag inte kan förmedla det här helande. Jag måste ursäkta mig för det. Och det finns ju det är så att alla tittar på, ingen är intresserad här längre och alla såna här saker. Jag kommer ihåg första gången Gud talade till mig om det. Eller det kanske inte var första gången, men första gången jag kan komma ihåg i alla fall. Jag kommer ihåg, jag var ung student, alltså jag läste teologi, utbildade mig till pastor, var på pastorsutbildning. Och vi var på ett möte. Och jag kommer ihåg att jag skulle vara med, jag vet inte om jag skulle medverka, om jag skulle predika eller någonting där. Och det kom folk, men det var inte så jättemycket folk, det var en vardagskväll. Och då var det en av de äldre liksom människorna där som sa, det är ju så här, numera kommer ju inte folk så mycket sen tvn har kommit och sådär. Och då stannar ju folk hemma istället och alla de där bitarna. Så det var inte som en förklaring. Jag tänkte, ja, tog den där förklaringen. Jo, det så är det ju. För nu är ju tv och alla sitter hemma och tittar på det där. Hon berättade, hon hade ju varit med innan det var tv då förstås, vilket inte jag hade varit. Men så berättade hon, det var ju annorlunda då. Lyssna på mig. Det var ju en förklaring. Och den var säkert riktig. Men precis i den stunden, jag kan inte ha varit mer än 20 år när det här skedde, så talar den helige ande till mig och säger så här: nej, du får inte tro på den här ursäkten och lögnen. Jag bara kände i mitt hjärta att om jag accepterar den lögnen så går jag miste om möjligheten att förmedla Guds kraft. För jag börjar tro på någonting som kommer att forma mitt liv och mitt sätt att förstå. Jag har en ursäkt där till varför folk inte kommer. Jag har en ursäkt till varför de inte berörs av Gud. Jag har en ursäkt kring de här bitarna. Lyssna, jag kan inte fixa till någonting för någon av er här inne ikväll. Jag kan inte hela någon, jag kan inte göra någonting på det viset. Men jag vill säga till dig uppriktigt att i mitt innersta så har jag har inga ursäkter som säger så här, det skulle inte kunna ske eller det går inte, nej. Utan när saker inte blir som här, då är det bara en signal i mitt innersta till att jag måste tränga mig närmare Gud. Jag måste få tag på mer av honom. Om jag upptäcker karaktärsvagheter hos mig själv, om jag upptäcker att jag blir kritisk eller negativ, om jag upptäcker att jag börjar bära på sjukdom som jag börjar acceptera, om jag upptäcker att jag blir sårad av något eller någon och jag bär med mig och låter det här förbli i mig, så vill jag tydligt och klart säga nej, det här får inte vara en ursäkt i mitt liv. Han gjorde så, eller hon sa så, eller den gjorde det här mot mig, eller pastorn gjorde så här, eller jag fick inte vara med i det här, eller mina föräldrar var såna här, eller nu har vi haft det väldigt svårt, det är ekonomisk nedgång, eller det är något annat, det är ett virus som går, vad vet jag för någonting. Alltså vi har tusen miljoners, driljoners ursäkter för varför Guds kraft inte skulle kunna fungera just i våra liv. Det är dem vi måste göra upp med. Vi kan inte själva förlösa kraften in i våra liv. Och det är inte heller meningen. Och det finns inga krav på oss där uppe att vi måste. Men vad jag försöker säga till er så här. Evangelium är ord som förmedlas från himlen. Uppenbarligen som förmedlas från himlen. Och som drabbar dig. Och som drabbar mig. Och som förändrar våra liv. Och alltså, att vi ska kunna säga precis som Petrus och Johannes sa så här: vi för vår del kan inte låta bli att berätta om vad då? Vad vi har sett och hört, eller hur? Alltså de säger så här: vi för vår del kan inte låta bli att berätta den sanna filosofin. Nej, nej, nej. Vi för vår del kan inte låta bli att berätta vad vi har sett och hört. Vad vi har varit med om. Lyssna till mig. Alltså, jag tänker så här för min räkning. Alltså, jag tänker så här. Att, och jag märker att det är så. Att ju mer jag är med om, desto frimodigare blir jag. Är du med mig? Det är inget konstigt med det. Tron kommer. Nu blandar någon ihop den här biten. Och tänker så här. Men Jesus säger det är saligare att tro när du inte ser än när du ser. Säger någon. Så blandar folk ihop det. Men vad Jesus menar där är ju. Vad heter det? Thomas var, han sa så här: jag måste se först innan jag tror, sa han. Alltså han kunde inte tro annat. Och då säger Jesus så här: du får ett mycket starkare liv när du får den omvända ordningen. Att du börjar tro på en sak så förlöses den. Men det som kommer att ske är ju att i takt med att det där som du trodde på blir en verklighet, så ökar din frimodighet. Och så liksom så ger det bränsle in i ditt system på något sätt. För kristen tro är alltså en erfarenhet. Det handlar alltså om någonting som människor upplever. Det handlar om alltså att Gud har blivit människa och sedan utgjutit sin ande. Det är det det handlar om. Det handlar om att människor blir berörda av Jesus. På riktigt. Och det handlar om att vi är redskapen för det. Det är om att vi är bärare som församling av det. Men när Jesus säger ju så här, och ni vet ju väl det här, det brukar ju finnas, det finns ju inga, det finns väl inga pingstförsamlingar. Betania heter ju ni här, och man har berättat, Philadelphia finns det gott, men det finns ju ingen pingstförsamling som heter församlingen Laodikeia, eller hur? Det var ingen pingstförsamling som ville ta det namnet riktigt. Jag kan inte förstå varför. Men alltså men där säger ju Jesus någonting viktigt, eller han säger så här: alltså, du är varken varm eller kall, du är ljummen, sen. Eller hur? Till dem. Det är jobbigt att höra det där biten. Du är ljummen. Men det blir en slags tillrättavisning. Det är alltså ett folk som på något sätt har gått med på omständigheterna. Och om man studerar noga det här, vilket jag har gjort. Jag har studerat de här sakerna lite, vad man brukar säga, exegetiskt. Alltså gått in i grundförutsättningarna för hur det var. Så vet man ju att där nära Laodikeia så fanns det såna här strömmar. Av olika, så det fanns såna här källor. Varma, kalla, ljumma källor av olika slag då, runt omkring. Så han liksom anspelar på. Och väldigt många människor kom för sin hälsas skull till de här källorna på olika sätt. Då skulle de ljumma källorna. källorna hjälpte ju inte. Man skulle ha en sån här varm källa som hjälpte och liksom masserade upp de här bitarna. Eller så kom man han kall. De ljumma källorna gjorde inte så stor nytta, för de var liksom bara mitt emellan. Men kom man till en varm, då fick man upp, så gick man till en kall, och så var det liksom där. Och då anspelar liksom Johannes på det här, så hur de känner sig. Så ni är varken varma eller kalla, ni bara ljumma. Då förstod alla så att vi inte till mycket hjälp. Vi accepterar, och så säger han till dem så här: ni säger att det är rika, men egentligen är det fattiga, säger han. Vi kan de här orden. Lyssna med mig, jag är inte inne på någon slags domspredikan eller någon sån här grej, absolut inte. Men vad jag försöker säga till det så här, att mycket av vad vi är i avsaknad av är för att vi accepterar lögnerna kring oss själva. Och vi tycker synd om oss själva, och vi ömkar oss över oss själva, och vi tycker att Gud är någonstans fjärran ifrån. När istället Herren vill proklamera för oss att börja ta tag i det här, börja tro på det, börja sträcka dig efter, börja liksom dra det här till dig, för det är ditt. Det är vad Gud vill med ditt liv. Det är vad Gud vill göra för dig. Det är vad han önskar att göra i ditt liv. Och jag kan personligen vittna för dig, min vän. Alltså jag har bokstavligen hundratals människor som jag absolut med säkerhet kan säga att när de bara började få tag på de här sakerna, fastän de har varit kristna i många år under långa tider och vetat en hel massa grejer om Gud, kan vi säga, teoretiskt sett. Så när de började komma liksom och dras in i det här, att de såg att, vänta här nu, jag ska inte acceptera den här biten längre. Det här är någonting som faktiskt Jesus har köpt mig fri ifrån. Det är faktiskt någonting han har gjort för mig. Och så börjar de liksom säga nej. Därför det värsta du kan göra i en kris är att du inte begriper vem som är med dig och vem som är emot dig. Om Gud börjar bli din motståndare i en svår situation, du förstår, eller du börjar säga så här, varför gör inte Gud någonting, eller varför händer inte det här, han kanske inte vill längre, eller han kanske tycker jag är fruktansvärd eller någonting så här. Det är någonting som mörker liksom kommer med i den situationen. Det hör liksom till hela strategin. När ormen kom från början, så det första han gjorde var bara frågasätta Guds motiv. Det var liksom det första som hände. Därför han vet att när vi börjar frågasätta Guds motiv eller Guds önskan eller vilja eller förmåga att göra någonting i våra liv, då har vi förlorat hela övertaget. Då har vi tappat hela initiativet. Men när Gud blir vår bundsförvant även i svåra tider, när han blir den som står med oss även om vi ännu inte har upplevt vårt genombrott, precis som för den här kvinnan med blodgång. Gud blev plötsligt hennes bundsförvant. Hon tänkte inte, varför inte gjort något alla år? Varför inte helat mig hittills? Varför låtit mig bli så här? Varför det? Hon kanske hade gått och tänkt på det. Men plötsligt kom in en tanke och sa så här: om jag rör vid honom så kommer jag bli hjälpt. Och när den tanken började liksom få grepp om henne, så började hon röra sig åt det hållet dit hon kunde, få hjälp. Så många tänker på något vis så att om det inte sker så är det inte Guds vilja. Nej, det är inte så. Det är absolut inte så. Det är så att du är kallad att komma till Herren och ta emot det som han har gett till dig redan. Du är kallad att göra anspråk på det. Du är kallad att tro på det och göra det till ditt och säga: Herre, det här menar du med mig. Om du har kommit och blivit sidetrackad i livet, alltså du har kommit utanför det som du tycker att du längtade och önskade efter, så ska du inte stå och förbittras över det. Ta då emot Herrens liksom helande kring det, till din besvikelse. Alla går vi igenom besvikelser. Alla får vi situationer i livet som vi inte alls har tänkt att de skulle bli på det viset. Men du vet, Gud, som de gamla teologerna sa, Gud är större, sa de alltid. Det gillar jag, det där. Gud är större. Alltså, han förmår att liksom tweaka till grejerna så att det kan bli bra. Om du tror honom om det. Men om du är nöjd med din situation. Om du är nöjd med att du är liksom lite småsjuk och lite små eländig och lite små deprimerad och lite små nere och lite små upptagen med dig själv och lite små självömkande och så, lite små liksom så här. Om du är nöjd med det, om du tycker att det är okej, eller vill ursäkta dig och säga ja, men det är ju på grund av det och det och det och det, du kan säkert ha rätt, min vän. Det finns orsaker och jag vill inte underskatta orsaken. Det är inte det jag pratar om. Det kan finnas anledningar som är totalt valida, alltså giltiga för att du har blivit som du har blivit. Jag säger ingenting om det. Har man haft dåliga föräldrar som har slagit eller varit, gjort övergrepp eller man har varit med om små traumatiska saker, det är klart att saker har satt sitt spår i sitt liv. Det är inte det jag säger. Men när du börjar proklamera ut din rätt att vara någonting som Gud inte har kallat dig att vara baserat på något som har hänt, då utgår du från någonting som mörkret har gjort med dig. Det är din utgångspunkt. Det är din proklamation. Vad händer? Det blir det som blir frukten i ditt liv förstås. Eller hur? Och det är där som den heliga ande kommer och lockar dig och talar till dig och säger till dig, jag vet, jag förstår och jag älskar dig och jag förstår det lidande du har gått igenom. Men jag förstår, Gud är inte hård mot dig och kommer så här, jag kommer rycka upp dig. Det är inte det jag säger. Men jag säger så här, att i honom så finns det ett sätt att lösa dig från den där saken. Det finns något åt honom som kan dra dig ur den situationen. Det finns läkedom i Jesus sår. Det finns ett helande hos honom för det där. Det finns ingenting som inte Jesus kan läka och upprätta i ditt liv. Det finns ingenting som han inte kan lösa dig ifrån. Ah, det är omöjligt för mig. Du vet inte hur djupt det här går. Alltså, hur det är. Vad helst du har gått igenom så har Jesus gått igenom mer. Hur djupt du har sjunkit så har Jesus sjunkit djupare. Vilken kraft som än har verkat i det, så är det en kraft som är förlöst genom Jesu uppståndelse större. Det är det som är evangelium. Det är det som är evangelium. Att han förmår att lösa dig från det som binder dig och handicap säger man på engelska, alltså gör dig förminskar eller liksom, vad säger du, begränsar, tack, begränsar dig i det som i det som är Guds uppdrag med ditt liv. Så djävulen bara älskar kristna som kryper ihop. Han tycker det är underbart. Vi får gärna sjunga lovsånger och psalmer så länge vi bara gör det för oss själva och utan att störa någon annan. Men när vi börjar bli berörda av det här livet så är det någonting som förlöses ur våra liv. Och det går av sig självt på något vis. Vi kan inte låta bli, säger de. Det blir av sig själv. Jag kommer ihåg när Mats här berättade om det här bröllopet han var med på. Han såg ut som en fanatiker nästan. Det bara lyste ur hans ögon. Så här, du vet, det är någon som har varit med om något väldigt starkt, eller hur? Jag hörde nu häromdagen att han höll på att förlora jobbet för att han är för ivrig att vittna på jobbet nu. Och han är inom vården så att där får man ju inte hålla på. Men han kan ju inte låta bli mannen. Han har blivit så... Alltså, Jesus har gjort någonting. Men, alltså, har Jesus gjort någonting så har ju Jesus gjort något, eller hur? Det är lätt att sluta berätta om det då. Det är det enda man går och tänker på hela dagarna. Det sker någonting med oss. Men jag vill säga till så här, jag förstår. Var och en av oss har behov av hjälp. Snälla, ta då hjälpen. Det kan bara inte vara sekundärt att du blir löst. Det kan bara inte vara liksom okej att det som hindrar dig från att utföra det som är ditt livsverk egentligen. Det var någon predikant som sa här om dagen, jag lyssnade till honom, så sa han så här att om inte du tror att Jesus kan använda dig här i det här livet, hans kraft kan flöda, snälla dö och flytta hem. Han la till snälla, det tycker jag var väldigt schysst av honom. Men någonting ligger här, lite retsamt sätt att uttrycka det här nu, eller provokativt. Men jag menar, på något sätt ligger det någonting i det där. Lyssna till mig. Om du tror på evangelium, om du tror på Guds rike, jag gör det i alla fall. Om du tror på det. Om du tror på att Jesus har uppstått från de döda. Om du tror på att det finns ett evigt liv. Om du tror på att det finns en evigdom. Om du tror på att Guds riket är en verklighet. Vad kan vara mer viktigt än att Guds kraft kan få komma in i dig få verka i dig, få hela dig, få lösa dig, få fylla dig, få utrusta dig, få sända dig. Vad kan ha mer prioritet? Vad kan vara viktigare? Din karriär, ditt hus, ditt jobb, dina barn, din familj, dina studier. Vad kan vara viktigare? Ditt sportintresse, din musik, vad kan vara viktigare? Alltså, för mig finns det ingenting som är viktigare. Det finns ingenting som är viktigare. Det är viktigt. Det betyder inte att jag inte kan göra andra saker. Det betyder inte att jag inte har tid för att göra roliga saker med min familj. Det betyder inte att jag inte gör några arbetsuppgifter som inte har med att predika. Det är klart jag gör det massor hela tiden. Det betyder bara att mitt primära intresse är att Gud ska få verka med mig och i mig och genom mig på ett sånt sätt så att han blir en verklighet för andra. Eller hur? Och det är också hans primära intresse för dig. Så stå honom inte emot genom att, om jag uttrycker mig så, genom att vara välmenande, om jag uttrycker mig så. Stå honom inte emot genom att liksom tänka att ja, men jag klarar mig i alla fall. Låt honom tala till dig. Låt honom beröra dig. Låt honom hela dig. Låt honom lösgöra dig ordentligt. Du vet, jag kommer ihåg den här berättelsen, du kommer säkert också ihåg den, i Lukas 5, när Jesus säger till Petrus, kan jag få låna din båt, jag vill predika här ute. Och så får han låna Petrus båt, eller hur? Så ställer han sig och predikar där. Och så säger han till Petrus att åka ut och med näten, ni vet, han hade fått tomma nät och så kommer han med fulla nät. Och när Petrus kommer tillbaks så kommer han och så faller han ner inför Jesus och säger så här, gå från mig mästare, jag är ovärdig. Någonstans där så upptäckte Petrus att det fanns en dimension till. Det fanns någonting mer i hans liv. Han var bara en vanlig fiskare. Han var bara en vanlig människa. Han var säkert en jude som gick i synagogan och allt det där. Det var de flesta av dem där. Och gjorde de här bitarna. Men någonstans så upptäckte han, det finns en dimension till. Det finns något mer. Och jag står inför det här nu. Och då kände han sig inte, han kände sig liksom inte nöjd med sin situation och sitt liv då. Och lyssna till mig nu. Jag vill göra det klart för mig, för dig i den här stunden, att det jag talar om är inte att vi känner oss ovärdiga eller att vi känner oss fördömda eller att vi känner oss liksom hopplösa eller liksom nedbrutna på något sätt, så där arma syndare, inte det, för oss har Jesus gjort ordning alla de här sakerna. Vi är älskade, vi är accepterade. Men det här handlar om att när vi stöter på det som Gud vill, så känner vi på något sätt, kan vi känna på sådana, åh, oh, wow, det finns någonting mer. Jag måste sträcka mig. Jag kan inte vara mätt med det liv jag har just nu. Och det ska inte bli en frustration i vårt innersta. Det ska bli en längtan och en hunger som leder oss vidare. Så det finns någonting, det finns en kraft i evangelium. Det finns en kraft och helig ande i det vi förmedlar. Och det är det som vi på något sätt ska sträcka oss emot. Halleluja. Är ni med på det? Ska vi ställa oss upp en liten stund? Jag har suttit så länge. Vi ska be alldeles strax. Jag ska inbjuda er till att komma fram här och jag ska lägga händerna på er och be. Bibeln säger att en av de grundläggande sakerna som har med kristen tro att göra, det är handpåläggning, säger jag. Eller hur? Jag läser Hebreerbrevet där i 4, så står det att det hör till grunden i tron, handpåläggning. Det vill säga att vi lägger händerna på människor och vi överför eller förmedlar från Gud till dem. Och det är väldigt viktigt. Vi förmedlar. Paulus säger när han kommer till romarna, så säger han så här, jag kommer till, jag vill dela med mig, säger han i den svenska bibeln, står det att dela med mig av någon andlig gåva till er. I engelska står det mycket bättre, tycker jag. Så här, that I may impart into you spiritual gifts, säger han så här. Att jag alltså ska överföra eller till och med plantera in i er andliga gåvor. Så du ska inte underskatta det faktum att Gud kan komma och förmedla till dig underbara saker. Men nu först skulle jag vilja att du bara, att om du vill då önska det, för nu har jag predikat för dig, nu har jag försökt inspirera dig. Jag har försökt att liksom använda det som jag varit med om och den kunskap och insikt som jag har i den här stunden och det som jag känner. Jag försökt använda det för att på något sätt få dig till en punkt där du skulle vilja liksom börja röra dig vidare med Gud. Men sist och syvende, som man brukar säga, så här, så är det ju du, det är ditt hjärta tillsammans med Gud som på något sätt du behöver besluta dig för saker. Och du behöver bestämma dig för att Gud ska få rätt och möjlighet att röra vid mig, att verka i mig, att göra sitt verk i mig. Och jag vill säga till dig så här, när du får för, när Gud verkar med dig, gå inte fram och tänk så här, ja, nu ska jag ta och till varje pris ska jag stå här och till varje pris ska jag ingenting ska hända. Och sen så går du tillbaka och säger så här, jag visste väl det var ingenting som hände. Det är inte så du ska göra. Jag bara ger dig ett tips nu här. Utan när du kommer, så kom och bara förvänta dig att Gud ska röra vid dig. Gå inte och analysera det, vad som händer eller inte händer. Utan bara ta emot det, bara ryck det åt det, som den här kvinnan. Hon bara sträckte ut sig, nu händer det. Nu blir det någonting i mitt liv, nu rör Gud vid mig. Och så Gud får verka i dig den här stunden. Så om du vill, bara lyfta upp dina händer mot Herren. Så ska vi be den här stunden att Herrens ande kommer. Bara och verka den här stunden. På riktigt allvar och få beröra oss med sin kraft. Far, vi tackar dig just nu. Tackar dig för att du är här på den här platsen. Du är här i Sibbo den här kvällen. Och vi längtar så mycket efter din närvaro. Vi längtar så mycket efter din kraft. Vi längtar så mycket efter ditt liv, Herre. Vi vet att evangelium är sant. Och att Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet. Men nu längtar vi också att få ett djupare, starkare, kraftfullare sätt. Få uppleva och erfara det. Att det ska börja fungera i våra liv, Far. Jag ber nu att när vi ber tillsammans. När vi söker dig och när vi förmedlar. Så ska du komma med din ande. Och att det här nu inte bara ska handla om känslor eller olika momentala saker, men att det ska hända någonting i människors liv. Att helande ska flöda, Herre. Att upprättelse ska flöda, att befrielse ska flöda. Att en ny kraft och ett nytt liv och en ny livsinriktning ska komma in i dem, Far. I Jesu namn, Herre. Jag bara prisar dig för det. Jag bara tackar dig, Helige Ande, för att du verkar den här stunden. Jag bara ber att du kommer med din underbara heliga ande och bara flöda den här stunden. Far, vi ber att det som du från början har skapat och kallat oss till att vara ska bli förlöst i vårt innersta. Och den här stunden så vill vi kasta alla ursäkter och alla, liksom, alla argument och alla förklaringar vi har på varför det inte har blivit som det har blivit i våra liv, eller varför vi inte är, eller varför det inte går, eller varför det inte funkar. Far, vi vill bara kasta dem över bord just nu. Och vi vill bara tro på att du ska kunna komma och verka i just oss. Att du ska kunna göra någonting just bland oss, Herre. Och du ska kunna förmedla din kraft och ditt helande ibland oss, Herre. Vi prisar dig för det. I Jesu underbara namn. I Jesu underbara namn.